Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST där vi ska undersöka vad som är hemligheten bakom den svenska staten. Jag som leder det här programmet heter Silvia Kakembo. Vi är intresserade av vad som funkar bra och vad som kanske funkar mindre bra och vill veta vad som krävs av de som jobbar i staten. De senaste månaderna så har valrörelsen varit i full gång och just under ett valår konkurrerar politikerna ju extra mycket om väljarnas röster. Och ibland får jag intrycket av att partierna gör och utlovar det som går hem hos väljarna eller det som de tror går hem hos väljarna, men som kanske inte är så himla genomtänkt. Och när de tar fram enkla lösningar på komplicerade problem för att verka handlingskraftiga och framställa sig själva i bättre dagar, riskerar politiken då att bli populistisk. I våras så hade jag lite svårt att hänga med på det här med att bensinskatten sänktes, trots att vi ju befinner oss i en akut klimatkris. Och jag undrar vad det får för konsekvenser för samhället och för staten när politiska beslut känns som lite halvdana quick fixes. Och med mig för att reda i det här så har jag två riktiga politiknördar som ska hjälpa mig att förstå om svensk politik har blivit mer quick and dirty än tidigare. Så jag säger hej och välkommen först till Jenny Madestam som är statsvetare och forskare på Försvarshögskolan.
Tack.
Jag säger också hej till Lisa Pelling, samhällsdebattör, chef för tankesmedjan Arena Idé.
Tack.
Jätteroligt att ha er här. Jag har en lista med några politiska beslut och utspel här. Och jag tänkte att vi snabbt ska kicka igång med att ni får hjälpa mig att skatta hur populistiska ni tycker att de här utspelen är. Och skalan är då 1-5, där 1 är liksom, det här är seriöst och vettigt. Och 5 är så här, det här är populism deluxe, så här kan vi inte ha det. Ja. Och vi börjar med mitt exempel då med bensinskatten. Regeringen sänker bensinskatten mitt under klimatkrisen. Jenny, vad säger du? Hur många populismpoäng ger du det här?
Ja, med risk för att bli anklagad nu för att jag är värderingsdriven i mina svar så skulle jag ändå säga att det är en stark 4.
Just det, så ganska nära populism. Lisa?
Ja, men jag ger en 5.
Du ger en 5. Oj. Ja, extremt.
Hyggligt oansvarigt.
Ja, okej. Okay. Ja, vi hade ett utspel här i våras från Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, som undrar i en intervju varför polisen inte sköt skarpt mot personer som stökade under påskupploppen. Hur många populismpoäng får det uttalandet, Lisa?
Ja, men det får ju också en 5. Det är ju en sån här typ av liksom signalering till en viss väljargrupp som Ebba Busch väldigt ofta ägnar sig åt, en slags hundvisslepolitik. Hon har också en teknik där hon provocerar och sen får hon kritik. Då tar hon på sig offerkoftan och så får hon sympati för att hon blir så kritiserad. Och så kan hon sen gå tillbaka och upprepa det förslag som hon har gjort. Och i en slags liksom loop som hon har blivit väldigt skicklig på.
Just det, så uttänkt populism. Jenny? Mm.
Jag skulle säga en 5 här också. Men jag skulle nog tvärtom kanske säga att det var ogenomtänkt. Att det här var mer någonting som bara... Hon förstod kanske inte riktigt, eftersom det blev väldigt mycket kritik också, hur illa det här lät och uppfattades. Så att här kanske det hade behövts tänkas ett varv till.
Just det. Ja, men toppen. Jag kör vidare här, försöker hålla tempo då. Liberalernas Johan Persson föreslog att införa språktest i svenska för 2-åringar som inte går i förskolan. För att då öka andelen barn som går i förskolan i utsatta områden. Jenny?
Ja, men det är väl en 4.
4? Lisa?
Är det ett sånt konstigt förslag? Jag ger en 3. Det var bara resa så otroligt mycket frågetecken. Det är samma slags liksom signalering. Det finns problem och det problemet ligger på individnivå. Och det ska vi liksom, lösa genom att identifiera de här individerna och straffa dem. Som yttersta konsekvens så pratar han ju där om att man ska kunna omhänderta barnen som inte pratar tillräckligt bra svenska och vägrar att gå i förskolan. Men... märkligt utspel på så många.
Jo, men också just, om jag bara får haka på där, att det är ju någon slags nästan race to the bottom, nu höll jag på att säga, men alltså att just att göra kraftfulla utspel som är just kopplade till frågor som då ska förbättra integrationen på olika vis. Och det här är ju då ett exempel på där man återigen kanske inte har riktigt tänkt igenom hela vägen, därför att en 2-åring kanske inte ens kan prata ännu. Så att det är ju det som blir problemet.
Grymt. Ja, Moderaterna kräver längre och hårdare straff för grovt kriminella och andra partier hakar på. Vad skulle du säga, Lisa?
Ja, men det är ju populism. Ska man säga en mellan 3 och 4 då, eftersom på grund av det du säger, alla andra partier håller på med det. Så att liksom verkan blir inte så kraftfull ändå.
Just det.
Mm. Nej, men jag skulle också säga där kanske en 3. För att det är ju ändå frågor som... Det handlar om någonting som berör väldigt många, eller många väljare är upptagna av idag. Och där man ändå uppfattar att det finns ett stort samhällsproblem. Och också det som du säger, Lisa, att här är man inte ensam heller. Utan det här är en problembild som alla målar upp idag.
Just det. Mm. Och avslutningsvis, Socialdemokraterna föreslog i våras att ge 1 000 kronor till varje person som äger en bil. Och det här förslaget gick inte igenom då. Men är det här vettig politik eller är det ett populistiskt bottennapp, Jenny?
Ja, men det här tycker jag också är kanske en stark 4 i alla fall. För det känns ju också som någonting som... Ja, men vad ska vi göra nu för att den här väljargruppen som är resursstark, medelklass och så vidare, inte blir sura på oss? Ja, men 1 000 lapp till alla som har en bil, det är väl jättebra. Utan att återigen ha tänkt igenom, är det här liksom konsekvenser på alla politikområden och så vidare?
Mm. Just det.
Mm. Ja, supertrist populism. En 5 också.
En 5. Då skulle jag tolka det som...
klimatkrisen.
Just det. Jag tolkar som att Johan Perssons förslag vann här då och fick för minst antal populistpoäng.
Det är märkligt.
Ja, men precis. Ja. Ni sa en massa spännande saker nu. Det känns som att ni verkligen vill diskutera de här frågorna mer. Jag tänker att vi ska fördjupa oss lite mer i det och prata om varför. Är det här liksom en generell trend i svensk politik? Mm. Eller blir det liksom ännu mer intensivt i olika, olika tidpunkter under mandatperioden? Men vad skulle ni säga om jag bara ställer öppna frågan? Varför? Vad beror det här på?
Jag skulle säga att det finns 2 olika sorters populism. Det finns liksom en populism som riktar sig till väljare eller under mandatperioden medborgares plånböcker som ger förslag som kan vara ofinansierade eller kanske orättvisa, som det här med 1 000 lapp till varje bilägare. Varför inte 1 000 lapp till alla pendlare, eftersom kollektivtrafiken också blir dyrare med stigande bränslepriser? Men det är liksom plånbokspopulism. Men sen finns det också en signaleringspopulism, alltså ett försök att lägga förslag som signalerar att man tar människors oro. Nu gör jag så här citattecken i luften, vilket är hopplöst i en poddstudio. Men ni förstår vad jag menar. Den här oron kan ju också vara skapad av politikerna i sin tur. Men om det finns en allmän oro för ökande brottslighet, finns en ökande oro för segregationsproblem eller svårigheter med integration, då lägger man ett förslag som man kanske egentligen vet inte kommer att bidra till en lösning, kanske till och med förvärra det. Detta med språktester för 2-åringar, som sagt, jättekonstigt utformat. De kan knappt prata i den åldern. Om det är så att det kopplas till att man kan omhänderta barn om det visar sig att de inte klarar testet, då kan det ju leda till att familjer inte uppsöker barnavårdscentralen. Det vore ju en katastrof för integrationen. Så det är ett jättedåligt förslag, men det signalerar på något sätt någonstans vi tar den här frågan på allvar och vi tycker att det är de invandrade själva som är problemet. Den sortens liksom signaleringspopulism.
Så det handlar om att det är liksom vi som väljare i bred bemärkelse som driver fram det här, menar du? Eller liksom för att vi kräver det av våra folkvalda?
Ja, det finns ju en sån aspekt. Jag tror också att populism kan förstärkas, och det här kanske Jenny liksom vet mer om. Åtminstone kommer Jenny ge ett mer försiktigt svar, för hon vet hur enormt mycket forskning det finns, så att svaret finns någonstans där i alla lager av publicerade artiklar och avhandlingar. Har det att göra med det parlamentariska läget? Att vi är så många partier som måste profilera sig. Det finns väldigt litet utrymme för det här partiet som säger, låt oss nu vara ansvarstagande, låt oss vara långsiktiga och låt oss söka efter förslag som verkligen påverkar, trots att folk kanske inte låter sig övertygas vid första anblicken. Det kanske inte finns rum för det när 2-3 partier balanserar på riksdagsspärren och man vet att liksom förhandlingsspelet kommer att vara oerhört komplicerat efteråt. Det kanske driver fram en sån här stämning där varje parti liksom ska profilera sig på den allra mest spetsiga frågan.
Mm. Mm. Jenny, vi tittar på dig och hoppas på svar. Ja, enkelt precis. Svar, varför? Jag vill också kasta in lite mer sociala medier och medielogiken också.
Nej, men för det första så, liksom, vad är populism? Vi har inte riktigt kanske definierat begreppet ännu, men jag skulle säga att populism handlar ju om någon slags så här, det är ju publikfrieri, och publikfrieri som sker utan någon slags grund många gånger. Att det handlar om att få så många som möjligt att tycka om en, men utan att man är helt enkelt kanske bottnar i det här. Och det är det, just det här att man inte bottnar i det, som jag ser som ett problem i om man ska förstå populism. Det vill säga att partier är ju värdedrivna organisationer. De baserar sig på värderingar, på ideologier. Och det som vi idealt sett skulle se, det är att partierna, de lägger fram sina förslag, så är de bottnade i den här visionen och idén som de har om samhället, som handlar om att förändra samhället på något vis. Men många, och det skulle jag vilja säga, det är det ideala, att man har den här berättelsen om samhället som bottnar i ideologin, och där ur den följer liksom logiska reformer för att uppnå det här drömsamhället. Men populism och populistiska förslag, de kommer liksom vid sidan om. Och de är ju, det man kan identifiera med, att de är ganska svåra många gånger att liksom härleda till det här. Finns det någon botten i det här? Och är det här, hänger det här ihop med det här drömsamhället som det här partiet vill ha? Och det är just att de här förslagen sällan gör det, utan de är mer de här snabba, kvicka liksom, utspelen för att så snabbt som möjligt flytta väljarkåren liksom i ens egen riktning. Och varför då är det så att det har ökat? Ja, alltså där, jag har inte helt koll, ska jag säga då, på hur, om det finns någon forskning som har tittat på liksom populism över tid på det viset. Men rent generellt så brukar man prata om att politiken har ju, tempot i politiken har ju ökat under ganska lång tid. Och när tempot ökar så måste ju saker gå fortare, och man har inte lika mycket tid att tänka igenom, att komma med de här genomtänkta förslagen som hänger ihop, utan det blir de här kvicka liksom bollarna som man kör. Och media, precis som du var inne med, sociala medier har ju drivit upp det här än mer, så att det handlar om att liksom göra de här utspelen via alla de här kanalerna som man dessutom har. Och naturligtvis att väljarkåren är så mycket mer rörlig. Så det går ju, partierna tänker ju att det går att flytta väljargrupper på ganska kort liksom, tid och med snabba liksom, puckar. Men när man är inne på det spåret så tror jag ändå att man förenklar, eller man dumförklarar lite väljarna samtidigt. För att väljarna vet ju samtidigt att partier står för olika saker och de vill olika saker. Och tittar man på just svenska väljarkåren så är den här vänster-högerskalan till exempel väldigt stark, att vi identifierar oss som vänster eller höger. Och då blir det också för väljarna många gånger svårt att förstå när det kommer såna här kvicka utspel som inte är riktigt förankrade. Det var ett långt svar, liksom. men det är flera faktorer. Men där just tempohöjning och medialiseringen naturligtvis hänger ihop. Och där det också handlar om att få strålkastarljuset på sig. Att få exponering. För det är ju det också som partier liksom lever av delvis.
Mm. Ja, men superspännande. Jag tänker att vi har pratat en del nu om politiska utspel och att tempot i politiken har blivit hetsigare och tonläget mer uppskruvat och sådär. Men det som kanske är tur då, vi var lite inne på att prata om det parlamentariska läget. För det är ju de facto så att de här besluten fattas i riksdagen och inte liksom i skrikiga debattprogram i tv. Och i Sverige så har vi också en tradition av ett så kallat beredningssystem. Det vill säga att man först gör liksom, ni vet, gedigna utredningar. Folk kanske känner igen dem som SOU-er, statens offentliga utredningar om olika politiska frågor. Och sen kan riksdagen använda dem som grund för att stifta nya lagar. Men ibland så hoppar ju politiker bara över den här utredningsbiten och kör. Och reportern Isak Claesson har undersökt hur en av Sveriges största myndighetsreformer någonsin klubbades igenom i Sverige, helt utan underlag.
Efter förra riksdagsvalet slutade Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet en överenskommelse, det så kallade januariavtalet. En punkt i avtalet från 2019 säger att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Myndigheten ska ha ansvar för arbetsmarknadspolitiken, men privata aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Den nya regeringen behöver dock regera på den moderatledda oppositionens budget, vilket innebär enorma nedskärningar för Arbetsförmedlingen. Ledningen varslar flera tusen personer och över 100 kontor läggs ner.
Det som skiljer den här reformen från många andra stora reformer, det är ju hastigheten i reformeringen. Och att beslut tas på nästan obefintliga beslutsunderlag.
Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, inriktad på frågor om offentlig förvaltning.
Normalt när vi gör stora reformeringar av offentlig sektor så finns det statliga offentliga utredningar, gott om utredningstexter, det finns en tjocka propositioner. Det finns otroligt mycket material normalt, men här finns det inget underlag att vända sig till.
Det här gör det svårt för Arbetsförmedlingen att överhuvudtaget genomföra reformen. De som jobbar med att implementera reformen får gissa sig fram.
Här får ledningen hela tiden göra egna tolkningar som politiker då direkt kan ge sig på, för att de menade att det var inte vad det här vi menade. Och det där är ju ett demokratiskt problem, för medborgaren vet ju inte till slut vem som har fattat det här beslutet.
Arbetsförmedlingen har också uppdraget att utreda hur beslutet ska genomföras. Något Göran Sundström kallar för en bakvänd beslutsprocess, där beslutet kommer före utredningen. Caroline Dahlström är arbetsförmedlare och jobbar med nyanlända. Hon har jobbat på Arbetsförmedlingen i Gävle sedan 2015.
Reformeringen har ju gjort att vi inte har samma möjligheter att kanske möta individen där den är. Man har flyttat väldigt mycket från Arbetsförmedlingen.
Myndigheten ska nu övervaka både arbetssökande och de privata aktörer som ska matcha jobben.
En privatisering innebär ju alltid att någon ska tjäna pengar på de här individerna. Och de får ju någonstans betalt utifrån resultat. Och det kan ju göra att de här olika företagen, de här externa aktörerna blir jättemotiverade på ett sätt. Samtidigt så gör ju det att de personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, en person med någon form av funktionsvariation, en analfabet, det blir väldigt tydligt att det ingen riktigt vill ta i dem. Och vi behöver förklara för den att du kan inte gå till de här privata leverantörerna därför att de har inte det stödet du behöver. Men just nu har inte vi det heller.
Särskilt de arbetssökande som skulle behöva mest stöd kommer i kläm. I spåren av nedlagda lokalkontor där lokal kännedom går till spillo. Och digitala lösningar införs som inte alla arbetssökande har förutsättningar att använda. Problem får lösas allt eftersom de uppstår, och på Arbetsförmedlingen finns ett internt uttryck för detta.
Man brukar säga i myndigheten nu att vi asfalterar medan vi går. Vi har inga lösningar, vi har inte tänkt på de här personerna innan problemet uppstår. Och då förlänger vi ju någonstans också arbetslösheten.
Att politiska reformer är sämre underbyggda idag än förr är något Göran Sundström noterat.
Det är ju också en trend, ska jag säga, eller en långsiktig utveckling, att beslutsunderlagen blir allt tunnare.
Från långa utredningar som kunde ta åratal så ville redan Palme ha upp tempot. Och i takt med att tempot ökat i världen i övrigt, teknologiskt och medialt inte minst, så har även beslutsprocesserna gjort det. Göran Sundström ser den stora uppväxlingen ta fart för 10-15 år sedan.
Det blir allt mer enmansutredningar, interna utredningar i departementen snarare än statliga offentliga utredningar. Det blir skarpare direktiv, mer styrda utredningar, mindre förutsättningslösa. Man vill snabbt reformera saker och ting och är lite mer bestämd att vad som ska ske. Och förklaringarna till det där är ju inte bara kanske då att man tyckte det var sävligt förr, utan nu är det väldigt många regeringsskiften där regeringar är osäkra, de är rädda för att bli av med makten efter ett mandat, då måste man snabbt genomföra sin politik, då kan man inte sitta och vänta på utredningar.
Göran Sundström nämner också trycket från media och betonar samtidigt vad som står på spel här.
I vågskålen för dessa snabba beslut då ligger ju mycket demokratiska frågor alltså. Men också kvalitet förstås. Det är ju risk för att man helt enkelt siktar in sig på en lösning väldigt snabbt som inte är effektiv. Den kan vara väldigt dålig på lång sikt. den kan vara väldigt kostsam på lång sikt. Och jag skulle säga att Arbetsförmedlingen är ett av de här projekten, reformeringen av Arbetsförmedlingen, där medborgarnas förtroende för hela offentlig sektor riskeras. Så det är ganska stora värden på spel.
Det är mycket som står på spel, säger forskaren Göran Sundström i reportaget. Vad säger ni? Är reformeringen av Arbetsförmedlingen liksom ett skrämmande undantag, eller är det ett typexempel på hur politiska beslut kan fattas idag?
Jag skulle säga att Arbetsförmedlingen, eller reformeringen av den, är ett exempel på när någonting går väldigt fort, men också som en konsekvens av när man uppfattar att vi måste, för det handlade ju om januariavtalet, och som i sig är ett uttryck för det parlamentariska läget och svårigheten att få till en regering. Och kanske också, om man liksom lyfter blicken lite, Socialdemokraternas vilja att behålla regeringsmakten och därmed gå med på ganska stora eftergifter, som ju det här var då med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Och där det också fanns en press från då förhandlingspartnerna, inte minst då Centerpartiet, att det här skulle genomföras nu och inte sen efter gedigen utredning. Och bara för att liksom dra en parallell till hur snabbt det ibland kan gå, så hade vi ju nu Socialdemokraternas skifte i NATO-frågan under våren. Och där kan man ju också se hur någonting på ganska kort tid skiftar så snabbt. Och där handlade det också om just Socialdemokraterna. Och delvis kanske för att man också ville få bort en fråga från dagordningen under en valrörelse, som också då handlar om att behålla regeringsmakten. Men sen också utifrån omvärlden och hur den ser ut naturligtvis. Och också kanske att man fick med sig väljarna nu, och därmed gick det snabbare. Men jag tycker att Arbetsförmedlingen, jag tolkar det ändå, eller jag ser det som att det är mer av ett undantag, om vi nu ser att det också var en regering som egentligen kanske inte ville genomföra det här.
Lisa, vad säger du? Typ exempel eller skrämmande undantag?
Nej, men jag tror att Göran Sundström har rätt i att utredningar har blivit allt kortare. Man hade tidigare parlamentariska utredningar där alla partier liksom var företrädda med riksdagsledamöter i utredningarna, med omfattande utredningskanslier. De kunde ha flera år på sig. Nu är det direktiv som är lite grann som reformeringen av Arbetsförmedlingen. Regeringen har redan i direktiven bestämt vad lösningen ska vara, och utredaren får bara liksom utreda själva formen, implementeringen, den exakta formuleringen i lagtexten, men vad man vill göra, det har man liksom bestämt sig för redan innan. Men det är inte så att det bara är korta och snabba utredningar nu, och att det bara var långa tidigare. Mm. Den här klassiska exempel på en riktigt lång utredning var den här planhushållningsutredningen som höll på i flera decennier. Mm. Men ett väldigt ofta citerat exempel på en utredning som var väldigt kort eller faktiskt inte fanns alls var underlaget för friskolereformen 92, som var en proposition som byggde på en diskussion i utbildningsutskottet, men där den utredning som pågick blev klar liksom efter det att propositionen hade lagts fram för riksdagen. Så där kan tänka sig att den borgerliga regeringen då tänkte, hur svårt ska det vara? Det här är en liten sak, vi gör en liten förändring i hur man kan ta betalt för elever som kommer till en annan skola än den kommunala. Och sen så satte man igång den här liksom enorma förändringen av det svenska skolsystemet. Så det var väl lite sådär ideologisk fartblindhet parad med en hel del naivitet. Man förstod inte helt enkelt vilka enorma konsekvenser det här lilla obefintligt utredda beslutet skulle ha.
Du vill lägga till.
Nej, men jag tänkte bara på att det som Göran också här i inslaget är inne på, att vi har fått frekventare regeringsskiften och också den här liksom tempohöjningen, och att partierna känner att man har den här korta tiden på sig och att genomföra saker. Men samtidigt med det här så får vi inte glömma bort att svensk politisk kultur, där är hela det här utredningsväsendet väldigt, det är väldigt viktigt och ligger väldigt stabilt samtidigt. Och att svensk politisk kultur brukar beskrivas som att den är väldigt förnuftsorienterad, rationell, kunskapsbaserad. Så att vi vill samtidigt att när reformer ska genomföras och politiska beslut ska fattas, så ska de göra det på diger kunskap och genomlysning. Och här kan vi ju se hur två olika krafter då kanske lite hamnar i krock. För samtidigt då så har vi det politiska, citattecken, spelet. Eller där det då handlar om att behålla eller vinna regeringsmakten. Och populismen, det som det här avsnittet handlar om. Å ena sidan och å andra sidan då det här utredningskunskapsbaserade förnuftiga som är ett väldigt starkt ben i svensk politik.
Mm. Mm. Och den här podden heter ju Statshemligheter, och då är liksom min fråga, är systemet med såna här gedigna utredningar, är det liksom hemligheten bakom den svenska staten som liksom blir någon slags kvalitetsgaranti, och har du i så fall något exempel på när det funkar riktigt bra då?
Jag vet inte om jag kan ha något sånt exempel i bakfickan så här på rak arm, men jag tycker det är en intressant spaning att det här kanske är en liten sån statshemlighet. Den här förnuftsorienterade politiken, och där utredningsväsendet är en väldigt viktig bit i det. Och där vi har satt en väldigt liksom ära i att det är så politiska beslut kommer fram.
Mm. Mm. Ja, jag skulle lägga till då att utöver det här med utredningar så finns det ett väldigt omfattande remissförfarande. Mm. Och det är ju en väldigt viktig del av att säkra kvaliteten i statliga beslut i ny lagstiftning, eftersom alla parter får komma till tal. Så det gör också att parterna i sig själva, i den mån de behåller sin personal, så kommer de ju ha utredare på LO, på enskilda fackförbund, på Svenskt Näringsliv, som har suttit med i 2, 3, 4 utredningar om olika frågor, som har en väldig kunskap om vad som fungerar, vad som inte fungerar, som ju förhoppningsvis leder till i sin tur att de förslag som parterna på arbetsmarknaden eller alla intresseorganisationer driver, de är mer välinformerade, som man säger på svengelska. Alltså de bygger mer på genuin kunskap då.
Mm.
Och att det blir en demokratisk förankring på det viset också.
Ja.
Mm. Ja, men i reportaget hörde vi också Caroline från Gävle, som ju är arbetsförmedlare, som sa att ja, men vi vet inte exakt hur vi ska göra, att hennes förmodligen överordnade säger så här, men vi asfalterar medan vi går. Och då blir man ju nästan lite mörkrädd. Mm. Och jag föreställer mig att det leder till mycket osäkerhet för de som jobbar på Arbetsförmedlingen. Vad skulle du säga att det får för konsekvenser utöver det som Caroline lyfter upp i reportaget, Jenny?
Nej, men det är väl också lite det som Göran Sundström var inne på i reportaget, att det blir ju en omvänd ordning naturligtvis. Och jag menar, politiken fungerar ju så att det är, eller demokratin funkar så att folket väljer sina representanter och utser en regering, och regeringen är den främsta förslagsställaren, och det är det privilegium man har, och sen så klubbas det igenom olika reformer då i våran folkförsamling, och som sen då förvaltningen, det vill säga Arbetsförmedlingen inkluderat, ska genomföra. Och att man då har ett direktiv och olika styrsignaler och regleringsbrev med mera, där man ganska tydligt får ett uppdrag. Men här när man inte har det, ja, då är det ju just den här att den demokratiska styrkedjan kan lite sättas liksom i gungning, och det kan ställas ett frågetecken, vem är det egentligen som styr? Vem sitter liksom i förarsätet? Ska det vara då Arbetsförmedlingen som genomför detta på ett sätt som någon hade en tanke om, som vi inte riktigt vet? Och frågan om ansvarsutkrävande hänger ju definitivt i luften. Och det är ju också en extremt väsentlig sak i vår demokrati.
Mm. Mm. Jag håller med Jenny där. Jag tänker att man i alla lägen också som en del av kvalitetssäkringen bör säkra det här handlingsutrymme som en tjänsteman, en arbetsförmedlare eller en person som sitter i ledningen för Arbetsförmedlingen bör ha. För det är omöjligt för lagstiftaren att förutse varje enskild situation eller förestå liksom problem som uppstår långt efter kanske man har genomfört de initiala delarna av beslutet. Och då behöver liksom tjänstemännen ha en bra utbildning, ha en bra organisation, ha tillräckligt mycket resurser, men också ha det här handlingsutrymmet. Problemet uppstår då när man har ett handlingsutrymme, men man vet inte riktigt vad man ska göra, vad som förväntas, för att underlaget för beslutet är så kort eller konstigt skrivet, eller kanske inte finns alls. Det vanliga är att en tjänsteperson kan gå tillbaka till förarbetena som det heter, och läsa i en proposition och i remissvar för propositionen och yttrande från lagrådet, för att se att ja, den här svårigheten förutsåg man, och då bedömde man att vi skulle hantera det på det här sättet. Så att en gedigen utredning kan ge vägledning många, många år framåt. Inte bara för den konkreta lagtexten utan också för hur den lagtexten sen ska tolkas och implementeras.
Mm. Caroline nämnde ju också att hon befarar att den här reformen kan leda till att ta längre tid för arbetssökande att få den hjälp som man har rätt till eller att hitta jobb till arbetssökande. Hur ser du, Lisa, på hur vi som medborgare drabbas när man skakar om en myndighet på det här sättet?
Ja, men det är ju jätteallvarligt såklart. Och Arbetsförmedlingen är en helt central myndighet. Framförallt så tycker jag väldigt synd om kommunerna, för det är ju de som får liksom ytterst också få betala priset för att Arbetsförmedlingen inte fungerar. Det är ju de som står för kostnaderna för försörjningsstödet. Alltså om man inte får stöd av Arbetsförmedlingen att komma i arbete, så är inte staten som primärt bär den kostnaden, utan den kostnaden hamnar på kommunerna. Och det är ju det som gör att många kommuner desperat har sagt, låt oss driva egna arbetsförmedlingar. Kan inte vi få vara aktör i det här matcha och rusta systemet så att vi kan få en del av de här statliga pengarna istället för att behöva sitta med bakbundna händer och se på när liksom vinstjagande, privata, delvis ganska oseriösa aktörer tar hand om de här pengarna, när det är ändå vi som får ta notan sen för misslyckandet.
Mm. Men vi hörde också det här reportaget att det här får konsekvenser för allas vår uppfattning om staten. Är det så att liksom förtroendet för den offentliga sektorn står på spel, tror ni?
Jag skulle vilja säga att förtroendet för staten i sin helhet är ju ganska robust i Sverige. Och det ska vi ju också samtidigt hela tiden vårda. Och då är ju såna här saker som arbetsförmedlingsreformeringen kanske ett exempel på när det då riskerar kanske att börja naggas i kanten. Om det är, just eftersom det är finns den här svårigheten att förstå vad var det egentligen som hände. Och att ingen riktigt förstår det. Och också de här kanske konsekvenserna leder till. Men sen vet vi ju också att förtroendet för staten eller statliga myndigheter skiljer sig väldigt mycket mellan olika grupper i samhället. Och det är ju ett stort problem. Och det är ju någonting som alla är väl medvetna om. Och som politiken är medveten om. Och som man ibland kanske med hjälp av de här populistiska utspelen försöker att rätta till. Men där det kanske inte leder till det utan tvärtom.
Mm. Mm. Ja, det kanske är ytterligare ett poddavsnitt. Förtroendet för staten i olika grupper. Mm. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta och avsluta med lite konstruktiv feedback till våra folkvalda politiker som vi ratade här i början. Och då är min fråga till er. Vad tänker ni liksom behöver förändras konkret för att vi liksom ska undvika så här dåligt underbyggda politiska beslut som vi fick höra om Arbetsförmedlingen som exempel på?
Irene Wennemo har skrivit en helt fantastisk bok som heter Politik på riktigt. Jag tycker att den är en väldigt bra liksom guide för politiker som vill vara politiker på det ideala sätt som Jenny beskrev tidigare. Alltså man bottnar i sina värderingar, i sitt unika liksom perspektiv och lägger förslag som ligger i linje med det som samtidigt är då väl underbyggda och kommer att leda till det som man vill, som inte bara är ett liksom populistiskt ett tomtebloss som snabbt slocknar och sen inte leder till något utan som verkligen leder till förändring. Så det är väl ett råd jag skulle vilja ge. Jag tror också att partierna måste värna om den egna interna utredningsverksamheten. Alltså att man måste som parti ha sig tid att tänka igenom frågor, utreda dem ordentligt, ta hjälp av riksdagens utredningstjänst till exempel. Så att man vet att de egna förslagen är väl förankrade. Nu la ju Moderaterna ett förslag här om ADHD-screening som länkade till en forskningsrapport som de uppenbarligen inte hade läst ordentligt. Och de hade uppenbarligen inte heller ens brytt sig om att fråga forskarna som hade skrivit den här rapporten som de hänvisar till om det är rimligt att dra de slutsatserna som Moderaterna gjorde. Det blir bara liksom pinsamt för liksom forskningen, för Moderaterna och samtidigt som det blir en väldigt trist konsekvens för alla barn som har behov av behandling och medicinering för ADHD.
Mm. Ja, så läs en bok och tänk efter före. Lägg pengar på utredare som kan fundera och läsa och prata med forskarna.
Yes.
Nej, jag skulle bara väldigt kortfattat säga, våga skippa att springa åt samma håll som alla andra. För det är det många gånger handlar om också. Att man följer efter eller man försöker vara som några andra som man tror skulle leda till framgång och att alla väljare kommer till oss. Och att inte att tvärtom våga stå kvar i vad var det egentligen vi ville, vad var det där, vilket var vårt drömsamhälle egentligen och vad är det då för förslag som vi ska lägga som då ska leda till det. Så det är mitt tips.
Just det, samma tips som man ger till folk som går på högstadiet, våga stå kvar, spring inte åt samma håll som alla andra, vad är det egentligen jag vill. Ja, men grymt hörni. Stort tack Lisa och Jenny för att ni var med här idag. Jag tror att det både jag och de som har lyssnat har uppskattat era inspel. Du har lyssnat på Statshemligheter, en podcast av ST, ett fackförbund för alla som arbetar i staten eller på statligt uppdrag. Mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Jag som är programledare heter Silvia Kakembo. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av fackförbundet ST.